Vet ni vad Jan Björklund har för mailadress?
DJ Runkblöjan.
Nej, han har jan.björklund. Och sen finns det fler Jan Björklund som han måste lägga till. Så då har han lagt till .bromma. Så himla tråkigt. Alltså att han kunde ju tagit DJ Runkblöjan om han nu hade svårt att hitta en mailadress.
Här är stabilitet, kontinuitet som gäller.
Jag har rätt att peka finger och jag tänker göra det.
Vi är alla Sverigevänner.
Vi accepterar inte det. Vi tar inte det.
Samling för handling.
Till protokollet vill jag föra att jag ser mig själv som Trisse i Pelle Svanslös.
Du lyssnar på det politiska spelet som spelas in torsdagsmorgonen den 14 november. Henrik Torahammar heter jag och med mig i studion har jag mina fellow ekotpolitikstjärnor Fredrik Furtenbach. Välkommen!
Tack ska du ha du!
Maggie Strömberg! Välkommen!
Tack snälla.
Ni förstår kanske varför jag har den här härliga, grandiosa tonen.
Det låter som han är operasångaren.
Ja, det är för du har vunnit pris.
Jag tänkte säga för att jag kommer vara med i Malou och tipsa om politiska tv-serier. Så jag måste liksom öva på min tv-grej. Nej, det
är... Är det för att du har vunnit Sveriges radiospråkpris?
Varför tar du upp det här helt opåkallat? Du är ju vansinnig. Det här kommer ge oss millennials ett dåligt rykte om att vi är så här besatta av att bara speglas. Idag så ska vi prata om partiledardebatten, EU-edition. Eller blev det inrikespolitik misstroendeförklaring edition? Och så ska vi recensera hösttablåns politiska shower. Förra veckans KD-riksting och helgens kommande event Liberalernas landsmöte. Har ni Amko Sabuni lyskraft och EBTs senaste hit Myndighetsvänstern. Furtenbach har åsikter. Och så kring frågan, blir Staffanstorps reklamfilm veckans politiska spelare? Men vi börjar i partiledardebatten. Och som vanligt har jag tagit ansvaret, lyssnat på hela 3,5 timmarna för att kunna sammanfatta redigt så här.
Känner ni hur det blåser i salen? Det är vinddraget från en kappa som vänder just i detta nu.
Känner kammaren den iskalla vinden av högerkonservatism?
Det blåser kalla, bistra vindar över Sverige.
Nu har vi haft meteorologer i kammaren här så det gäller att hålla i hatten. För nu kommer en liberal som tror på det europeiska samarbetet och vi har trott på det i många, många år.
Jag väljer frukten på förskolan för att flytta parlament.
Centerpartiet vill sätta ett demokratilås på EUs budget.
Det är ju inte så enkelt.
Det var ett långt och lurvigt svar.
Idag borde debatten, med all respekt, inte handla om EU. Den borde handla om den grova kriminaliteten.
Jag håller med Ulf Kristersson, den här debatten borde, givet läget, kanske inte handla om EU i första hand.
Sverigedemokraterna yrkar i enlighet med 13 kapitlet, 4 § regeringsformen att riksdagen ska förklara att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson icke åtnjuter riksdagens förtroende.
Av den skrift som Jimmy Åkesson har överlämnat framgår att regeringsformens krav är uppfyllt.
Jag vill bara erinra om att detta är en EU-politisk partiledardebatt. Så att vi kommer ihåg det för fortsättningen.
Ja, där avslutade vi med en till talman som fick påpeka lite vad temat skulle vara i det här lite nypåfunna norrländska idén om att vi ska ha en partiledardebatt, men om EU-politik. Vad känner ni, blev det EU-politik eller blev det mest inrikespolitik?
Det var ju en hel del EU-politik, men de klarade ju inte att hålla sig bara till det såklart. Det är ju, så fort de möts så tar ju flera av dem upp gängkriminaliteten. Så blir det nu också. Mm.
Ulf Kristersson gjorde ju det väldigt mycket. Han gjorde ju en lång inrikespolitisk rant och sen, och det här kan jag koppla till EU genom att, och så det var ju han som blev tillsagd till slut av Kerstin Lundgren också att hålla sig till ämnet. Men det var ju sån journalistisk knep när man liksom egentligen vill prata om något annat.
Så låtsas, precis, om man vill prata om skvaller eller någonting som man inte själv kan publicera. Men andra medier har ju börjat påpeka de här sakerna. Jag undrar bara, hur känns det att folk påstår de här vidriga sakerna om att du har dödat den här alien och fortsätter ha sex om? Alltså jag bara tänker som spekulativt, hur känns det då liksom när man ska formulera policy när de sakerna ligger över en och man kan ha den här myndiga tonen? Jag vet inte exakt vilken sorts potentiell skandal jag tänker på här, där de anklagelserna ligger och viner i luften. Jag vill bara säga att som vanligt så kan man ju också följa DPS Insta-flöde, alltså på stories. Där tar jag mitt ansvar och har sammanfattat de viktigaste sakerna. Och de visuella sakerna som man missade om man bara lyssnar på den här podden är ju till exempel Hans Dahlgrens grävande i näsa. Älskar hur man inte tänker på att man är en minister som syns hela tiden i bild. Älskar också Isabella Lövins, det här att hon går på audition för att bli en GIF hela tiden, att när Jimmy Åkesson säger någonting, hon himlar, hon rullar så med ögon, hon vänder sig om och hon börjar liksom teatralt prata med folk, bara how is, no, alltså mycket spännande. Plus också tänker jag att SD kan ju jobba med det här. De kan ju ha ett sånt så här trigger bingo, att de sitter innan och bara säger okej, hon kommer sitta där bakom, hur får vi henne att bli tokig och galen? Kan vi säga vänsterliberala 70 000 gånger? Ja, men det kanske vi kan. 40 000 miljarder, jag vet inte. Kanske så också. Men också favoriten. Jag tycker att jag hittar en sprallighet hos Stefan Löfven. Det var mycket flabb i övergångarna, i formerna. Bus med Johan Persson. Johan Persson är så lång så att lilla Steffo måste sänka. Och han skrattar och busar om det. Han säger fel med Åkesson och Kristersson. Han skrattar. Det här bubblet i magen... Är det för att han har bestämt sig för att avgå hösten 2020?
Oj, vilken... jag tänkte säga, jag tror att det har att göra med lite att... alltså som statsminister har man väl ändå lite försprång på det här ämnet, för att man är så inläst på frågorna. Man deltar i alla de här mötena och sådär. Men den större frågan... Ja, jag tror att Stefan Löfven kommer avgå före nästa val, om jag skulle gissa. Men det är väl inte det vi ska prata om nu?
Nej, men jag älskar. Den här podden tog en orimlig vändning.
Ja, men jag gick och tänkte på detta igår, när jag gick från förskolan faktiskt. Att jag tror ändå så här, att om man tittar... på när Göran Persson avgick och när Fredrik Reinfeldt avgick, så avgick ju båda efter valförluster och i opposition, och att det blev så himla turbulent i deras partier. Så jag tror att Socialdemokraterna kommer vilja att Stefan Löfven går liksom under mandatperioden, eller under nästa mandatperiod. Jag tror liksom inte han kommer gå efter val. Nu ska vi inte prata om det.
Vi fortsätter med det här som vi har förberett oss på, Fredrik Furtenbach. Den här analysen exakt när Stefan Löfven kommer att avgå. Nej, men har du en känsla för, är han bubblig, han skrattig, och är det problematiskt?
Det kan inte vara att han har jobbat för mycket, då kan man ju bli sån.
Bill Clinton, när han hälsar på Jeltsin och flabbar ihjäl sig, alltså nu är det här en... referens från typ 93, men... Mm.
Men det måste man ju få göra också.
Oh ja, vi får inte glömma vår historia.
Just det.
Okej.
Okay. Om Boris Jeltsins skor är vi berätta.
Ja. Var det någonting annat? Känner ni att den här spännande V- och KD-pakten, den här odd couple, buddy comedy, Ebba och Jonas som teamar upp och kanske får med sig SD på en nu ska vi hindra att svensk avgift i EU ökas. Var det spännande? Var det här liksom hårda vänster-höger-konflikten om den sociala pelaren, slog det igenom? Tyckte ni Jimmy var bra? Jag kände att han hamnade ju mycket i fokus, och egentligen så han borde ju haft en tydlig position, att innan var ju det liksom mest EU-kritiska partiet, men nu var han ju himla resonlig. Har ni någonting så här från det EU?
Han blir defensiv i den här debatten på ett sätt som inte gynnar honom riktigt. Han brukar inte vara det annars, men här kändes det som att han var det.
Han har väl en rätt svår position här egentligen, eller hur? För att han, många av hans väljare vill gå ur EU, och det vill han själv tills för helt nyligen. Men nu säger de inte det längre. Ska vi säga något om vad den absolut enda nyheten var?
Jättegärna.
Det var ju att svenska regeringen öppnade för att medlemsländerna inte ska behöva vara eniga inom delar av utrikespolitiken, utan att man ska kunna köra över då en minoritet av länder.
Det här skulle ju kunna formuleras som, nu ger vi upp mycket mer nationell makt till Bryssel. Kanske en sak som till exempel Jonas Sjöstedt eller Jimmy Åkesson kunde ha tagit och gjort en stor poäng av.
Mm, ja, det låter ju rimligt.
Men förlåt, är det här lite symptomatiskt att de hade förberett sig? Jonas ville prata med Liberalerna, ville han prata om så här, ah, ni har så mycket lobbyister hos er. Han ville prata med Centerpartiet och så här, det finns så mycket rika godsägare som får liksom dyra saker, och han hade liksom förberett sina grejer, att de liksom, man kan inte riktigt ändra sig i mitten. Man kan inte göra som Jimmy sa ju för sig, att han hade förberett en fråga till statsministern. Han blev så provocerad av att statsministern inte svarade på Uffes fråga, så han var tvungen att kasta bort allting och bara säga Hur? Varför fångade man inte upp det här,
just det
var nyheten?
Nej, men det är väl inte så folkligt helt enkelt. Alltså, den är väl ganska svår att hänga med för ganska många.
att ge upp nationell suveränitet.
Det verkade inte som att alla medier hängde med heller faktiskt.
Så de fattade, det var en nyhet som ingen riktigt fattade. Okej. Men den stora grejen som vi också visste skulle komma var ju misstroendeförklaringen från Sverigedemokraterna mot Morgan Johansson. Och vi har också Morgan Johanssons reaktion mot att Moderaterna hakat på det här. Vi kan lyssna på vad han sa.
Det här hade aldrig hänt på Gun Hellsviks tid eller Per Unckels tid.
Oj, vad han gick långt tillbaks.
Ja, det var Gun Hellsvik och Per Unckel fanbojande som båda tragiskt bortgångna, men moderata stora figurer från en svunnen era. Har han rätt? Hade de gamla Moderaterna inte gjort en sån här sak?
Det hade väl, de har ju aldrig hängt på ett sverigedemokratiskt förslag till misstroende, så det räcker väl att gå tillbaka några månader.
Till förra veckan.
Men hur stort är det här? Är det liksom Sverigedemokraterna som har tagit på sig ledartröjan nu och Moderaterna får springa efter?
Jag hörde Jimmie Åkesson igår när han gick runt och kommenterade i kammarfoajén efteråt, och han sa helt enkelt så här: jag som opposition, han har liksom gjort sig själv till den enda oppositionen. Och de är ju snabba, de är ju, och det var ju Moderaternas problem även på den tiden då KD var snabbare, att liksom de hela tiden var tvåa på bollen.
Men om man ska vara det ansvarsfulla statsministerpartiet, kan man alltid då räkna med att vara den som springer först fram i sportboll, försöker göra en fotbollsreferens som jag inte är. Är man den mästiga forward? Jo, inte min starkaste omgång.
Är väl, nej, det är nog svårt faktiskt. Det är lättare för ett mindre parti.
Okej, om vi försöker titta framåt, vad för effekter får den här misstroendeförklaringen?
Det får väl, den här gången får väl väldigt lite effekter, eller hur? Det blir en fjäder i hatten för Sverigedemokraterna. Det är ju en ganska tråkig metafor här med fjäder i hatten. Har du någon annan som jag kan få som är mer uppdaterad?
En pin på kavajslaget.
Nej, men...
Jag vet, vinner man någonting i typ så här Fortnite? De fick ett extra expansion pack eller någonting.
det ska jag väl säga. Jo, men Sverigedemokraterna fick ju då ett extra expansion pack på det här med att Moderaterna och Kristdemokraterna hakade på deras yrkande. Men annars så spelar väl det här ingen större roll egentligen, för att de här tre partierna har ju sagt att de ska fälla regeringen så fort de får chansen. Och nu har de då inte chansen att fälla en minister egentligen, men de har chansen att markera i alla fall. Och jag tänker att för Morgan Johansson spelar det här väl därför ingen större roll.
Mot argument, och vi fortsätter den här dataliknelsen som jag var så stark på. Men kan inte Morgan då bli mer DPS, alltså damage per second? Han blir starkare, han blir en ny ikon för den samlade vänsterrörelsen. En rör inte min kompis skyddad backa Morgan- ikon för motståndet mot oansvaret och det politiska spelet på andra sidan när han nu överlever Lex Strandhäll.
Men det är ju väl tillräckligt många svenskar som ändå är bekymrade för gängkriminaliteten, så jag tror inte det riktigt.
Har vi någonting?
Man kan ju säga också att de här regeringens samtal, då var ju Sverigedemokraterna inte inbjudna och Moderaterna och Kristdemokraterna hoppade av, så att de här inte kommer överens på det här området är ju ingen överraskning direkt. Därför spelar väl det här ingen större roll, tror jag. Annars tror jag att man kan ju skadas som minister även av att bara oppositionen angriper den, om det är tillräckligt envist och man har någon slags klangbotten för det.
Men just Morgan Johansson är ju också alltid haft en profil av att vara ganska hård i den här typen av frågor, så det liksom, jag vet inte om hans allmänna liksom image förändras av det egentligen. Däremot är det ju intressant hur hårt oppositionen ändå är ute och vevar i den här frågan, och det är ju såklart för att man vinner på det och människor är så oroliga och sådär, men den som ska ta över ska ju också hantera den här frågan, och det är ju inte lätt för någon.
Men Moderaterna har ju, vi pratade ju om detta i något tidigare avsnitt, att i den här mediemätaren som Ekot gör, så ser man ju då att Moderaterna har vunnit uppmärksamhet. Kristersson och Moderaterna syns mer nu, men det är Sverigedemokraterna som har vuxit i opinionen. Vilket väl sannolikt beror på att den här debatten om brott, den har startat igång invandringsdebatten igen, vilket gör den till någon form av mardröm för de rödgröna ändå. Särskilt för kanske Miljöpartiet till exempel.
Så att det finns inte den här klara uppdelningen hos väljarna att när brottsfrågan kommer högst upp på vår agenda, då går vi till de som vi litar mest på när det gäller brottslighet, nämligen Moderaterna, utan på något sätt, kanske en dålig glosa, men den invandrifieras och då flyttas istället egentligen fokuset till de som man tycker är bäst eller mest förtroende i den frågan.
Ja, men så, man ser ju den här mediemöten att på sociala medier kopplas det här ihop väldigt mycket, brottsligheten och invandringen. Det gör det däremot inte i traditionella medier.
Men partierna gör ju det ganska mycket också.
Ja,
partierna
allt
har ju
mer,
börjat prata på ett allt, sätt.
Allt mer och allt mera oblygt, eller hur? Mm. Det var mera inlindat förut från till exempel Kristersson. Nu är det mera pang på.
Hur har vi exempel på det? Hur för man upp de här liksom, tankarna?
Men jag tycker att man ser en generell liksom, vad ska man säga, någon slags kopplad triangel mellan integration, migration och brottslighet på ett sätt som man inte pratade tidigare. Hur de här påverkar varandra och att de är liksom någon slags kommunicerande kärl.
När Kristersson har tänkt på att han ofta sa det bara i samma sammanhang förut. Nu är det ju mer att han ger en direkt koppling.
Tror vi att krimfrågan är det som kommer ge det blocket som vi inte får kalla ett block och som vägrar the block that dare not speak its name. Den grupperingen som enligt opinionsmätningar skulle kunna liksom vara ett alternativ till nuvarande regering. Är det just i krimfrågan man kommer kunna enas?
Det är så långt till valet bara, så att om de vinner på det, det är väl lite tidigt då. Så det, alla frågor håller ju inte i sig evighet. Vi såg ju till exempel att debatten om invandringen var ju liksom, den var ju så het det aldrig. Det är liksom otroligt het var ju den runt 2015-2016. Men den har ju faktiskt sjunkit undan.
Förlåt att jag är supernublind nu, men, men känn i magen, Fredrik Furtenback. Finns det att 2022 inte, att inte brottslighet skulle vara en hög fråga?
Men hög kan den ju vara, men den måste ju inte vara överst. Och om vi får en riktig lågkonjunktur till exempel, kan det väl hända saker?
Lågkonjunkturen, Henrik, och sjukvården, och kommunkrisen och nedskärningarna.
Men jag tänker ändå att kring frågan, det räcker ju bara med några flashar så känns det som att den liksom kommer upp hela tiden. Någon som skjuts, något som brinner, att då blir det aktualiserat. Och hela tiden, det här vi har varit inne på, att den stora frågan att när de välburgna medelklassområdena på riktigt berörs så kommer det liksom explodera ännu mer.
Men jag tycker man ser ett skifte i mediebevakningen den här veckan också. Vi har ju pratat hela hösten om den här frågan egentligen, och det har ju gjorts väldigt mycket journalistik. Nu tycker jag att man har börjat prata mycket mer om liksom andra lösningar än skärpta straff. För de här metoderna i Malmö där man möter de kriminella och pratar med dem. Alltså, och också att man pratar mycket mer om fattigdom och liksom vad det finns för möjligheter för de som växer upp i de här områdena. Och det tror jag, det kan också förändra liksom hur man pratar om brottsligheten.
Den här bostadsfrågan, det är bara en liten halvminispaning att just trångboddheten lyfts upp på olika aspekter. Senast tänkte jag på hur man tog upp det här att det är svårt ibland för socialen att få med sig familjen på beskrivningar av att unga människor har problem, för att de ser inte den aspekten av sina barn, för liksom, man tar aldrig med sitt umgänge hem, för man kan inte ta med sitt umgänge, man bor för liten, så det är liksom, man kan vara en liten ängel hemma och då säger familjen nej, vad pratar om det här, jag förstår inte den här problematiken. Kan kanske liksom bostadsfrågan segla upp här som en viktig aspekt?
Alltså kanske inte just med den motiveringen, men den spelar ju absolut in här i också att liksom folk som lever större delen av sin tid liksom utomhus istället för hemma.
Mm. Tror vi vill säga någonting mer om krimfrågan och dess betydelse just nu och kommande i debatten, eller är vi redo att fara tillbaka i tiden? Då gör vi det. Förra veckan så var det ett riksting. Jag är lite besviken att jag var helt off då. Jag brukar ju liksom följa såna här saker. Det känns som att jag kunde ha varit med och gjort starkt content på sociala medier. För det finns ju en showig partiledare, Ebba Busch Thor, och ett utav hennes lanserade begrepp fick viss uppmärksamhet i debatten. Så här lät det.
Och när vi talar om normer och skolan, så kan jag inte låta bli att notera att myndighetsvänstern i omgångar föreslagit att man ur kursplanen ska stryka antiken, Bibeln, nationalsången, psalmerna och våra traditionella barnvisor. Hörrni, Det kanske är dags att lyfta på luren och ringa Skolverket och berätta att Berlinmuren har fallit, för där verkar ju DDR fortfarande leva kvar.
Wow, vi hörde där jublet. Förstår du, känner du, tänker du nu, Maggie, har hon hittat den där glosan som så många människor kommer liksom fokusera sin ilska i kulturkriget på? Myndighetsvänstern.
Jag tror att den funkar säkert på en del på människor. Nej, men ja, det vet jag inte egentligen. Alltså, jag tänker det är en sån som flyger över huvudet på en del och kanske går rakt in i hjärtat på andra.
Fredrik Furtenbach, myndighetsvänstern, vad känner du?
Ja, jag har ju tittat lite närmare på myndighetsvänstern idag. Jag tycker det är intressant. Hon har sagt det förut, men hon upprepar ju det nu, så hon tycker väl att det funkar. Då har jag kollat lite på det här då. Och då är det ju så att förtroendet för samhällsinstitutioner generellt, alltså bland myndigheter till exempel, det är ju då, det har ju hänt någonting ganska tydligt där som liknar hur folk ser på public service. Det vill säga, det har inte hänt så väldigt mycket med förtroendet. Det har, man kan se en del, det är en viss minskning åtminstone för en del myndigheter. Men det viktiga är att nu är det lättare att se var misstroendet finns. Eller det är politiskt så har det flyttat sig. Och det beror på att de sannolikt på att de som misstror samhället, de har samlats hos Sverigedemokraterna. Så att förtroendet för samhällsinstitutioner är generellt lägre bland de som, dels bland Sverigedemokrater, dels som säger att de säger sig stå klart till höger. Och det här gäller även helt vanlig mellanmänsklig tillit. Alltså, kan man lita på andra? Ja, det tycker i lägre grad Sverigedemokrater och personer som säger att de står klart till höger. Och faktum är att numera då, när, eftersom KD har förändrats, börjat dra i nya väljare och så ligger de, är de tvåa på den här pessimisttoppen, eller vad man ska säga. Man kan till exempel välja på Sören Holmberg, har tittat på just förtroendet för statliga myndigheter. Det är ofta ganska bra. Och för 18 av 22 myndigheter så är det fler som tycker att de sköter sin uppgift bra än det som tycker att de sköter den dåligt. Sen tittar han närmare på 7 viktiga stora statliga myndigheter. Där är det då sverigedemokratiska sympatisörer som har lägst förtroende för dem. Och sen kommer kristdemokratiska väljare. På ett område som egentligen inte är en myndighet utan en verksamhet, vården, där är det faktiskt till och med så att de kristdemokratiska väljarna är mest negativa av alla.
Så där känns det som att Ebba Busch har gjort sin läxa. De pratar hela tiden om vårdköer.
Ja, det är väl också så att de har samlats där då, de som är vårdbehövande sannolikt och tycker att det här funkar jättedåligt. De samlas hos Kristdemokraterna då.
Har de mätt ifall de som jobbar på myndigheter är vänster?
Ja, den kommer jag till. Roligt nog då så finns då även en attityd till Skolverket med, som hon nämnde här. Det har nämligen då Sören Holmberg mätt.
Antikslaktarna, salmkrossarna, de nationalsångstrykande människorna på Skolverket.
Ja, och Kristdemokraternas väljare redan före detta riksting gillade inte Skolverket. Så att där hade Ebba Busch Thor eller hennes medarbetare känselspröten på rätt ställe, eller vad man ska säga. Men de funkade.
Det där är väl också klassiskt kristdemokratiskt. Alltså, partiet bildades ju för att man skulle stryka kristendomsundervisningen.
Ja, att de ville ha kvar den. Så att de har väl för att förklara för lyssnarna.
Hatat Skolverket since day one.
Ja, så att det är faktiskt nästan 60% av de kristdemokratiska väljarna som tycker att Skolverket är dåligt. Men Sverigedemokraterna även här är ännu mer negativa. Och sen då, finns myndighetsvänstern? Röstar de vänster? Din fråga. Då är det ju så att det finns faktiskt tillräckligt stora undersökningar på hur folk röstar så att man faktiskt kan bryta ut dem som jobbar i statlig sektor. Och jag har valt Valu, SVT Valu den här gången. Där kan man se att folk röstar ungefär som folk gör mest. Det finns en viss överrepresentation för socialdemokrater, men det är inget dramatiskt.
Den starka staten.
Mm. Och det finns lika mycket kristdemokrater som i resten av väljarkåren. Så att det finns inget fog i de här tillräckligt stora mätningarna för att det skulle finnas en myndighetsvänster, i alla fall inte om det betyder vad de som jobbar på statliga myndigheter tycker.
Men på Skolverket kanske de röstar vänster.
Ja, det finns nog inte någon mätning enbart av någon som jobbar på Skolverket, tror jag.
Men det finns, då kommer ju motargumentet, det spelar väl ingen roll vad de som jobbar på, vad de liksom röstar på, utan det är väl vad de för fram för policies. Och om, då kan man väl lika gärna argumentera för, nej men att stryka antiken till exempel, det här är tydligt anti-västerländskt liksom attack och på något sätt.
Men kan inte vara så här då? Vi ser ju även i vårt eget arbete att 95 gånger av 100 så reagerar ingen på det man säger. Men om de tycker, de plockar ut om när någonting krockar, alltså då lägger folk märke till det. Om någon tycker att den här åsikten var ju fruktansvärt vänster eller höger, jag har inte ens åsikten utan det här påståendet eller vad det är man gör. Då reagerar de och resten lägger man inte märke till överhuvudtaget. Det vill säga man lägger märke till det man inte gillar. Kan det inte vara så enkelt? Hur mycket, man kan ju debattera hela Skolverket då. Eller så kan man kanske gå igenom de instruktioner de har fått. En myndighet är ju ofta, den försöker ju ofta, eller försöker ju normalt bara utföra de instruktioner man får i regleringsbrev till exempel. Finns det något fel så kanske felet är där då.
Det logiska ofta felslutet av anekdata, är det det du är ute efter?
Alltså, ja, det kan man säga.
Jag tycker det är intressant att de har ju, jag är inte insatt i alla de där sakerna hon räknade upp, men en del av dem har de i alla fall backat på. Alltså de föreslog det och sen backade de efter kritik. Och hur snabbt liksom, hur snabbt man generellt backar idag, både liksom myndigheter, medier, företag. Vad var det igår jag såg? Rusta.
Rustens kyrka utan en, ett kors på. Och från början hade framkommit åsikter eller liksom uppgifter om att Rusta hade gjort det här, för nu är det nya PK-Sverige. Kyrkor behöver inte vara kristna. Det kan vara vad som helst. Nu kom det en argumentation att ibland finns det faktiskt tuppar som är längst uppe på kyrktorn. Så att det var inte så vi skulle förstå det.
Men det, var väl inget intressant tycker jag det här. Liksom, hur lätt det ändå verkar vara att påverka olika delar av samhället genom att liksom rasa lite grann.
Alltså verkligen, det har du ju helt rätt i.
Men är inte de här lyssnande myndigheterna, är inte det då exemplet för att den här den tysta, nedtrampade högermajoriteten nu kan liksom få förtroende för myndigheterna nu när de känner av med sina blöta, kladdiga fingrar i luften?
Alltså det är väl, jag tänker så här att det är väl, om det nu är svar på din fråga, men det är ju liksom, det är ju rationellt på ett sätt då kanske att försöka att locka röster på med en misstro mot myndigheter. Om man är då där KD är, alltså om man söker väljare där längst ut till höger, de väljare som kan tänka sig kanske Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna. Det kanske är rationellt på det sättet. Samtidigt så finns ju den här, statsvetaren verkar ju liksom rörande överens om det här med att den här, det förtroende och den tillit som finns i Sverige, att den är enormt värdefull och sparar enormt mycket tid och pengar. Och om man då gör sitt bästa för att gasa på ett misstroende istället, risken är väl då att man skjuter sig själv i foten som politiker, att man får äta upp det i framtiden. För det är klart att det är också så att eldar man på ett allmänt misstroende mot samhällets institutioner, ja, då eldar man ju på den när det gäller politiker också såklart.
Men får vi komma med motargumentet? Och ja, nu blir det göteborgskt här. Men det är ju det som är högerns yttersta mål, att nedmontera politiken. Man kan ju hela tiden visa att det här fungerar inte, så att solidariteten, så att det här med de höga skatterna, att man liksom ska ta bort det, miljardärerna ska bara få sitt och så blir det bara det här skelettet kvar. Det ligger alltså i högerns idé om att elda på hatet mot detta fina, ofantliga sektorn.
Vem är du nu? En gammal sosseledare?
Jätteoklart, jätteoklart.
Jag tyckte det var väldigt oklart. Ja,
ja, men ni förstår poängen. Det här är en del
ja,
av den.
Ja, nej, men det är väl, de tänker väl, det är ju en klassisk borgerlig ståndpunkt att politiken inte ska bestämma för mycket.
Men däremot att myndighet och samhället inte ska fungera.
Nej, det tror jag inte finns. Och inte heller att man ska misstro politiker inklusive det egna partiet. Den finns väl kanske inte heller.
Nej, för det finns ju också så här. Kristdemokraterna, det är ju ett prusiluskigt parti. Det ska väl aldrig komma ifrån liksom att... Men vad tror ni socialtjänsten är? Det är ju små kristna tanter, hittar jag på nu. Obs, ingen faktakänsla på det. Men känslomässigt, ja. Människor som kommer in och lägger sig i och säger till, du ska leva
sluta
på det sättet.
Sluta skjut, säger jag.
Precis, och då brukar det ofta få någon funktion. Nej, men så att, såklart också liksom, man vill ha, och även ska vi väl säga också att jättestora delar av högern vill ha väldigt mycket en stark stat, i alla fall när det gäller militär och polis och våldsmonopol och sånt där, så att man vill väl inte rasera, liksom. Men är det så att allting hänger samman, att så här, misstror man allt det offentliga samtidigt, så är liksom att man försöker elda på det här, och då plötsligt är någon som säger, vet du vad, jaså, du kanske har någon polisbricka, men vet du vad, jag lyssnar inte på dig längre, för jag har ingen tilltro till myndighetsvänstern. Du är en del av myndighetsvänstern.
Ja, jag tänker att det här låter lite som den här diskussionen om Sverigebilden utomlands. Liksom. Är det vår uppgift att värna den, eller är det vår uppgift att påtala de fel som kanske finns? Tänker jag att Ebba Busch Thor till exempel skulle säga. Mm. Är det hennes jobb att liksom, som oppositionsparti att kritisera det som inte funkar, eller ska hon liksom,
ja, då får jag
på mig som att jag pratar ett annat språk?
Ja, för då kommer Henrik Ekengrens Oskarsson anden över mig och säger, men vet du vad, du äter upp det sociala kapitalet med de här jävla attackerna. Det är ju precis som den där furtenmannen sa innan. Tänk vad detta, liksom denna blinda tilltro till myndigheten har tjänat oss väl. Så ja, där vann jag. I tystnaden vann jag.
Jag tycker det är svårt att trampa rätt här i public service-reglerna.
Jag älskar, vet vad, jag älskar att vi får vimla lite kring de här kanterna. Jag misstänker att hela tilltron till samhällsinstitutionsdebatten och vilka effekter det får kommer vi att fortsätta med. Fredrik Furtenbach får sista avslutande ordet.
Jag ska bara säga att jag tycker att det här med den här misstron är att det är otroligt spännande och intressant, och att det kommer bara fortsätta, och att det påverkar samhället väldigt mycket, tror jag. Var det en lite ovanlig...
För jag säger sagt, kan inte jag sista ordet, snälla.
Men jag älskar det här ämnet faktiskt, det är jättespännande.
Jag tycker också att det är intressant, men jag tycker också att det är... Det händer ju att folk ringer, jag är producent för Godmorgon Världen, det händer att folk ringer själv på mig när jag är en grej av att med i programmet, för att de tycker att de blir provocerade av honom. Och då tar de gärna upp det här med förtroendet. Men även de som ringer av andra skäl, alltså det är väldigt tydligt att man använder det här sjunkande förtroendet för att liksom lyfta sin käpphäst. Alltså det är klart att man kan göra någon slags analys utifrån vem det är som har sjunkande förtroende, men egentligen vet man inte så mycket om vad det handlar om. Men då kan folk ringa och säga så här, men det är för att ni har alldeles så mycket rapportering om USA, eller liksom man kan projicera vad som helst på det. Det tycker jag är också en intressant aspekt.
Men delvis om du tänker på, men nej, jag glömmer det. Vi höll på att ge mig in på public service, men det drar ju alldeles för långt.
Det
tar ju 10 minuter till.
Lite kort, finns det någonting annat förutom myndighetsvänstern att ta med sig utav rikstinget?
Ja, men det gör det ju. Den viktigaste konflikten här som spelades upp ganska mycket på förhand, det var ju det här med att man skulle begränsa anhöriginvandringen. Säga till exempel en ensamkommande tonåring som kommer till Sverige vill ta hit sina föräldrar, så måste tonåringen kunna försörja föräldrarna. Och det här fanns det ju ganska mycket känslor om. Men det slutade med, alltså Ebba Busch Thor gick upp själv och man gjorde ett litet tillägg som var, bara gick ut på att man ska följa internationella konventioner. Det hade varit en överraskning annars, kan man säga. Men då slutade det med att det blev inte ens votering om det förslaget. Om det fanns ju en annan sak som var, folk hade trott på förhand, var att det skulle bli mycket debatt om snabbtågen. Och även där var det så att det gjordes ett litet tillägg, och då blev det inte någon debatt överhuvudtaget. Sen så fanns det några punkter där partiledningen fick stryken då. En var det här med att de hade ett förslag som skulle underlätta organdonation. Partiledningen vill ha ett nytt register där alla är med, och där ska man då aktivt säga nej om man inte vill donera sina organ. Men det förslaget blev det nej till. Dessutom så drev ombuden igenom att Kristdemokraterna ska verka för ett förbud mot heltäckande slöja på personalen på till exempel skolor och förskolor. Och sen, väldigt överraskande får man väl säga, så blev det nej till skottpengar på vildsvin. Det var konstigt, du.
Vildsvinens lobby, de små grisarna, har tydligen tagit sig in där.
Ja, precis.
Om vi tittar framåt mot nästa helgs välregisserade arrangemang, Liberalernas landsmöte i Västerås. Vad kan vi tänka oss att konflikterna kommer ligga där?
Det finns en motion om att man ska tillåta dödshjälp från Barbro Westerholm som ju är tung och väldigt känd i sitt parti. Sedan så finns det ju en diskussion om religiösa friskolor. Idag är ju partiets linje att de som redan finns, de ska man inte ta bort. Däremot så ska man inte få ägna sig åt religion på skoldagen. Det får i så fall vara före eller efter. Där finns ju en del som vill gå längre. Och sedan så finns det en diskussion om slöjförbud också på barn. Så det är ju några av de saker det kan bli debatt om. Sen har ju partistyrelsen egna förslag. De har ju ett paket om barnrätt och ett om klimat. Sabuni har ju inte hunnit påverka sitt nya parti så mycket. Men hon tycker ju då att det är väldigt viktigt att man ger Liberalerna en bättre klimatprofil. Det tycker hon att uppenbarligen att den förra ledningen har misslyckats med.
Sen kan man lägga till också kanske att det kanske blir viss diskussion om partistyrelsen och personfrågorna där. Det är ju många som byts ut. Bland annat Anna Starbrink har ju varit ute och pratat om att hon byts ut för att hon står nära Jan Björklund. Så det kan bli en fråga också.
Så lite fortsättning på partiledarbråket och kanske någon sorts diskussion om ja, vi valde att stödja Stefan Löfven alltså.
Om vi tänker... Det finns ju också en motion om att den svenskar som slagits för IS ska kunna dömas för landsförräderi. Det är en motion, men partistyrelsen säger ja till den motionen.
Nyamko klagar hela tiden på att det är inget fel egentligen att samarbeta med Socialdemokraterna, men vi skulle ha haft en gemensam vision. Börjar vi få en bild av var är Nyamko Sabonis vision? Vad vill hon att Liberalerna ska stå för?
Hon har ju en ganska hård kritik mot den förra ledningen. Att den går i princip ut på det där som brukar kallas för popcornmaskin. Du vet, att man var snabb med utspel som skulle passa just då, men som då inte långsiktigt gav något förtroende. Och så tycker hon ju då att klimatpolitiken har varit svag, men även hennes nya klimatpolitik innehåller ju kärnkraft och att satsa på kärnkraft som en hörnpelare. Och hon är ju också noga med att hennes klimatpolitik är teknikoptimistisk. Att man ska lösa problemen med teknik, det handlar ju inte om att totalt byta livsstil och sluta med tillväxt och så. Det är inte hennes variant.
Jag tyckte du var ju på riksdagsfika med Nyamko Sabuni och jag var nästan redo när hon pratade om det där att hon skulle säga något så här: barnen får inte liksom få mag, så vi ska inte skrämma barnen utan vi gör det här för barnen så att barnen inte ska liksom små barn måste kunna känna hopp för vår framtid, kanske en framtid där också. Men också en aspekt som hon tog upp var hennes näringslivserfarenhet. Det var lite som att hon var så här: jag är besviken på den partistyrelse vi presenterar för att vi försökte göra näringslivsrekryteringar men vi misslyckades. Och sen kom hon också lite från sidan med en attack på teknikkonsulter i Sverige. Det är därför de kan liksom mjölka det offentliga för att det görs inte tillräckligt liksom breda överenskommelser. Så fort det byts en politisk majoritet så görs det om och då kan teknikkonsulter komma in och bara salta lite fakturor helt enkelt. Tror vi att näringslivs Sabuni kommer bli en viktig del av hur hon presenterar sig själv?
Men det tror jag, och jag tänkte också på att hon låter liksom inte riktigt som de andra partiledarna just nu. Alltså hon låter som att hon lite vill sänka konfliktnivån i olika frågor. Så här, nej men på någon slags pragmatiskt näringslivsvis säger vi bär alla ansvar för gängkriminaliteten till exempel. Och alliansregeringen gjorde mycket som inte var bra. Och, ja, det är liksom lite annan ton. Men annars tycker jag, apropå det här med liksom vilken linje partiet har, Jag tänkte länge med gamla liberalerna då under Jan Björklund att hur många är de där feministerna som älskar kärnkraft och försvaret och EU? Liksom, hur stor är den där?
Birgitta Olsson, hon har lämnat.
Så en målgruppen, det är liksom så splittrade kärnfrågor på något sätt. Och där tycker jag väl inte riktigt att det känns som att det har blivit tydligare nu när man tittar på handlingar och så inför det här landsmötet. Utan att det fortsatt är ganska liksom spretigt.
Den här viljan att erkänna att man har gjort för lite, kan det vara den här... Det finns ju liksom en partiledarstil i Liberalerna som är att erkänna problem, som ju Björklund har gjort och framförallt Lars Leijonborg gjorde ju detta ofta opåkallat.
Ja, men det brukar väl tillskrivas där. Det här är ett intellektuellt parti. Man vill låta lite smart och inse sig. Det finns två sidor av mynten och det finns alltid självkritik att idka. Och vi är ett debattglatt parti som kan se alla gråa nyanser nu när vi åker ur riksdagen.
Precis. Nej, men även Jan Björklund sa ju gärna typ, då säger ni att det här skulle vi gjort för länge sedan. Ja, men det är ändå bättre att vi gör det. Ja, typ.
Istället för den här, har ni sett den här Ulf Kristersson debatterar Ulf Kristersson- videon som SVT precis gjorde. Det kan man ha Jan Björklund, men bara i ett tal. Eller bara i ett snack. Jan
en presskonferens.
Bara i varje tweet så är han härligt mångtidig. Okej, Liberalerna, jobbig situation framåt. Hur ser planen ut för att lyfta siffrorna?
Ja, men det enda jag vet om planen är ju det här med att man vill lyfta in det här med klimatet. Och sen så tänker ju Sabuni fortsätta med att profilera sig på integration trots att vi har sagt det ganska många gånger att det försöker alla nu. Så att konkurrensen där är ju en helt annan än när dåvarande Folkpartiet fick massa uppmärksamhet för sitt språkkrav.
Men, även klimatet är ju ganska hård konkurrens. Ja, Mats Persson sa i Svenskan idag att ja, men vi ungefär som Centerpartiet fast vi gillar kärnkraft. Han sa inte exakt så. Men det är liksom, det finns ju många partier.
Mm. Och det kommer ju min...
Då tänker de, just det. Men dels är det väl det att hon själv är så intresserad av det och det är det hon är lite känd för. Och så hoppas ju då Liberalerna att hon ska ha då en personlig trovärdighet i detta som är större än andras.
En integrationsfråga, jag tänkte säga hållbarhetschefsfråga.
Men hon pratade, tänkte jag på riksdagsjournalisterna, försökte hon ju också framställa sitt parti som i ett väldigt gynnsamt läge, att de ska bli efter nästa val det stora vågmästarpartiet, kände man nästan att ja, nu kan de komma och liksom, de båda kommer behöva oss och nu kan de komma med sina erbjudanden om vad de kan betala, det kommer bli dyrt. Hon är nya Annie Lööf.
Men du, det kan det väl ligga någonting i ändå? De är ju,
absolut.
Man måste ju vara liksom opålitlig för båda läger om man ska ha den sitsen. Och det är de ju lite grann just nu.
Ja, och frågan är om hon är nöjd med det som Jan Björklund förhandlade i 73-punktsprogrammet. För hon fick ju frågan om vad i det här är det som ska lyfta Liberalerna, vilka kommande reformer är det? Och då sa hon, de finns inte egentligen. Nej. Så hon är ju ganska krasst att... Då hade det redan hänt, ja.
Nej, men sen så tror jag att de tänker väl fortsätta med detta och så att de ska sticka ut en del, att de ska vara det minst lydiga av januaripartierna.
Det kommer ge oss mycket möjligheter till relationsliknelser, vart de hamnar. Jag hörde henne senast i Dagens Nyheter. Vad är det för sorts äktenskap om jag säger om 3 år kommer vi göra slut? Vad på motfrågan blev. Men det kanske också ett äktenskap skulle vara bra att säga. Nej, men vi kommer hålla fast efter 3 år. Hon bara, ja, kanske det. Eller så tar man det dag för dag.
Jag ska ge besked om 3 år, säger hon ju.
Men det kan ju inte vara så lätt att i 3 års tid behöva svara på frågan, är ni gifta eller inte den här veckan? Alltså det är ju något... Hon kommer ju liksom få utvärdera det här hela vägen fram.
Metaforen kommer ju bli mer och mer. Nej, men jag är en legoknäkt, man kan köpa mig. Men de har inte betalat tillräckligt mycket. Man känner det här kanske då med trovärdighet. Och liksom, vad får man när man tar en L-röst? Kommer det liksom fortsätta vara lite oklart?
Kanske det är lite, men metaforen legoknäkt passar kanske dåligt i ett äktenskap.
Eller är det den sanna bilden av hur relationer egentligen funkar?
Det är ett äktenskap på 4 också, så det är ett centeräktenskap.
Polygamin tillbaka. Och tänk också på nu. Spännande tider från förr. Låt oss gå vidare till den sista härliga saken. Veckans politiska spelare. Och jag kan komma med 2 Exempel, vi kan börja med det här som uppmärksammas lite. Socialdemokraten som fick sparken för att hon kände kärlek. Kärlek till det mest förbjudna. En sverigedemokrat. Nej, men det här var nämligen i Hudiksvall där politikern Nina Burkart, uttalet får jag be om ursäkt för, fick lämna sin post för att hon har blivit ihop med SD-politiken Johnny Skalin. Och nu har hon talat ut på Facebook och känner att nu är Socialdemokraterna inte längre för liksom alla människors lika värde. Och partiet skickade ett pressmeddelande och sa att det handlar ingenting om vårt förtroende mot Nina som person, men det är liksom ett parti som står så långt ifrån Socialdemokraternas värderingar som man kan komma, hälsar Hudiksvalls ordförande Jim Svensk Larm. Applåd för det fantastiska larmet. Narnet. Lite freudiansk felsägning där. Eller skulle det kunna vara Staffanstorp som i det här när Krim är inte bara högt på de nordiska bästsäljlistorna utan även i det politiska medvetandet har gjort en sorts kommuninvånarragningsfilm där man visar en storstad i förfall men också har ett alternativ. Vi lyssnar.
Många av oss vaknar upp i en stad som vi en gång kallade vår hemstad. Men utvecklingen med otryggheten och utanförskapet har gjort att många känner sig förlorade och vilsna i sin stad. När du och din familj vill ha närheten till naturen, till ett personligt och fungerande näringsliv. När du vill känna dig som en i laget, fast du är okänd för laget. Då finns det en kommun för dig och vi välkomnar dig med hela vårt hjärta.
Ja, vi hörde ju bara de här ljudmässiga signalerna. Bilderna är ett svartvit storstad med gängvåld och sen så lever vi i fyrfärg och får äta glass och ha det gött och kanske en viss enfärg på personerna som syns i den här videon, det goda paradisiska landet. Jag vet inte det här, jag känner att det måste handla om Malmö. Malmö är Sveriges Gotham. Det är liksom ett 70-tals liksom kaos utav depraverad stad som har förfallit och bara Batman kan komma in och slå sönder de här med hård våld. Det är det enda.
Zlatan kommer tillbaka, han ska sluta i LA Galaxy.
Han blev rekryterad utav Staffanstorp för att reda upp. Är det här någon av de politiska spelarna som ni har tänkt på, Maggie?
Men det är ju osannolikt mycket uppmärksamhet. De var väl på Aktuellt liksom, i ett jätteinslag. Och de är ju skickliga på... Det har de ju varit för i Staffanstorp. Jag tycker det är svårt att...
Du har personliga bias. Du kommer därifrån.
Jag måste kanske jäva ut mig på det här, för jag kommer från Malmö. Jag har också jobbat i Staffanstorp som Staffanstorps reporter på Sydsvenskan. Det var inte mitt mest spännande jobb. Det hade varit mycket, mycket roligare nu med den här politiska ledningen. Då fick man kämpa rätt hårt för att fylla sidorna. Men det tror jag inte man hade behövt nu. Men visst är de jätteskickliga. Jag tror inte Lidingö fick så här mycket uppmärksamhet för sin... Vad heter hon? Pernilla Wahlgren, film om hur underbart det är.
Jag har tittat mycket på den. Men jag kan säga, den är härlig. Pernillas sång.
Samtidigt, vissa grejer ger ju uppmärksamhet av sig själva. Liksom. Den är inte särskilt märkvärdig. Filmen.
Fredrik Furtenbach, ingenting nytt under solen. Fall, ingenting är spännande. Den. Men du väljer ändå Agneta Merkel. Agneta Merkel.
Ja, henne tar jag.
Förlåt,
Nej, jag tänkte ta den som har valt filmen till Staffan. Nej, musiken, den som har valt musiken till Staffanstorps film är så fruktansvärt dålig.
Jaha, jag tycker det var jättesuggestiv. Man känner ju mycket. Du känner ingenting.
Jag tycker det var som en parodi. Ah,
okay. Musikrecensent Fredrik Furtenbach har kommit med sin nominering. Det kanske är på den tonaliteten som vi tonar ut det härifrån och tackar Fredrik Furtenbach och han får fortsätta i sitt värv att bedöma sakligt och opartiskt olika saker i det svenska samhället. Maggie Strömberg, tack så jättemycket för att du var med. Producent idag var Mark Malmström, fast tekniker var Johanna Karell. Henrik Thorhammar heter jag och vi hörs nästa vecka. Puss och kram.